Och det blir väl så efter den här dragningen då kanske att ni delar upp det i tre olika läger. För att nu får ni ett tredje alternativ till hur man ska, inte ska, hur man kan bygga VPN. IP Solutions som jag jobbar på, IP Solutions, vi är ett konsultbolag. Vi håller till här i Stockholm på Södermalm och vi säljer våran kompetens. Så att jag har ingen produkt här som jag tänker i alla fall sälja, försöka sälja på er, utan det jag ska beskriva här så är det hur man kan bygga VPN:er baserat på produkter som jag tror att ni redan har eller som är lätt tillgängliga till mycket låg kostnad. Som sagt, vi är ett konsultbolag och jag har såklart smugit in några bilder i marknadsföringssyfte här då, men egentligen så tycker jag att vi har lite marknadsföring redan i vårt namn, att vi jobbar med IP-baserade lösningar och säkerhetslösningar är en sån tänkbart jobb som vi kan ge oss på. Så det jag ska försöka beskriva här då, så är lite olika scenarios över jobb som vi har utfört helt enkelt då. Och då skulle det vara på temat VPN. Och jag ska beskriva tre olika scenarios där man dels då kopplar ihop LAN till LAN över ett publikt nät och därmed då bygger ett VPN. Och det är då baserat på IPsec och sen en variant som är väldigt snarlik men host till host och sen någonting som är baserat på SSH. Och det här är ju standardprotokoll då. Så det finns inget proprietärt i det här. Jag tycker så här också att jag kommer inte ihåg vad Östen sa igår. Var det fjärde gången som internetdagarna går? Och det har varit liknande såna här konferenser också där de första gångerna så pratades det om IPsec väldigt tekniskt och väldigt avancerat. Och fortfarande så är det självklart en väldigt avancerad teknik. Det finns mycket goda dokument man kan sätta i sig om man gillar att reda på detaljer. Men vad som har hänt under åren tycker jag är att programvarorna börjar bli mogna, att det är användbart. Jag håller på att säga lätt att använda. Det hjälper fortfarande till om vi kan en del om IPsec när vi ska sätta upp de här VPN:erna. Så här kommer de här insmugna marknadsföringsbilderna då om vad IP Solutions sysslar med. Det är IP i mitten och IP nu för tiden kan vara både version 4 och version 6. Och kring det så kretsar ett antal satelliter då, där vi här nu ska fokusera på säkerhetsdelen och nätverkssäkerhet mer specifikt och VPN. Mobilitet är en annan sak som är väldigt viktigt för oss just nu då. Och vi är oberoende konsulter. Vi har ju såklart en tillhörighet i att vi har väl någon sorts fostran någonstans. Vad gäller routern så är det ingen överraskning att det Cisco vi kan bäst om. Men i varje fall, vi säljer inga Cisco-router utan vi är oberoende konsulter. Och det gäller vid upphandlingar också till exempel. Vi har alla som jobbar på IP Solutions jobbar med utbildning i många år. Och vi har ett antal kurser då som vi kan hålla i egen regi, då, företagsinternt och i samarbete med partners då, schemalagt också. Det här kan man ge sig på då. Så då. Olika IP-baserade VPN-lösningar. Som sagt, det jag ska prata om här är det som heter IPsec eller IPsec. Och som, om man tittar på den här kära protokollstacken, då, hör hemma på IP-nivån. Och fördelen med det, den fina fördelen med det är att oavsett om vi har TCP eller UDP-tillämpningar så kan vi använda oss av IPsec. Även ICMP-meddelanden kan få det skydd som IPsec erbjuder. Jag ska också prata om SSH på slutet här. Och SSH är i grund och botten krypterad terminalförbindelse kan man säga, som vi kan använda för att tunnla andra saker. Men där är det bara TCP-tillämpningar som det duger för. I den rutan där det står SSH så står det också SSL/TLS. Och det där är sånt som vi använder när vi gör våra betalningar till banker. Det vill säga det är framförallt webbtrafik som man skickar ner i SSL, eller TLS som det heter nu för tiden då. Men det går att använda TLS-gränssnittet för andra tillämpningar, andra TCP-tillämpningar än HTTP också. L2TP längst ner är virtuell PPP. Ska jag inte prata någonting om de översta som ligger på applikationsnivå. Ja, det kanske man inte ska kalla VPN, jag vet inte. Det är applikationsspecifika skyddsmekanismer i varje fall. Som man inte ska beröra någonting, utan som sagt det är IPsec och det är SSH som vi kommer att prata om. Okej, om man dissekerar det här namnet då, den här förkortningen VPN, vad menar vi egentligen? Ja, V står för virtual och private network då. Så vad är motsatsen? Och motsatsen torde väl vara ett privat nät då. Och då tycker jag som så att det här som heter huvudkontor Paris där nere, ja, det är förmodligen ett Ethernet, lokalt nätverk med lite hubbar och switchar som vi har byggt själva, det egna kablar och liksom, det är ingen snack om saken. Det är klart att det är ett privat nätverk. De här trådarna som går till Amsterdam och Berlin-texterna trillar ner för långt och den borde varit lite högre upp dem. Det ser ut som att det är hyrda förbindelser som vi kanske har hyrt av Song eller av någon annan då. Och det där brukar man också betrakta som en del av det privata nätet. Det är sällan man ifrågasätter om vad det skulle kunna utsättas för, så är det att trafiken där blir avlyssnad eller förvanskad på något sätt. Men det är sällan man tänker om banor, utan det där brukar nog räknas som att det ingår i det privata nätet, trots att det inte är våra egna sladdar. Det molnet, det är vanligtvis internet och det finns ju ingen som någonsin försökt få det till att vara en del av det privata nätet, utan där skulle man ju då kunna, och det är det som är syftet med det lite grann också, att vi nu ska försöka använda detta internet och detta extremt icke-privata nät, internet, som ett virtuellt privat nätverk. Längst ner till höger så har jag försökt att rita en wireless LAN. Man får inte säga bara VLAN nu för tiden, för det blir tvetydigt. Men wireless i varje fall. Trådlösa nätverk. Och ja, det där ser väl ut att vara lite privat. Men per definition så skickar vi ut bitarna, signalerna i luften där. Och det är ju inga större problem då för utomstående att avlyssna den trafiken. Så att de här scenarierna som jag ska prata om nu då, det handlar om att dels ersätta de där fasta linjerna med att köra över internet istället, och att vi använder internet då som bärare för vårat VPN. Och den teknik vi använder där ska då vara IPsec, och det där kontoret högst upp till höger ska då symbolisera någonting som ligger långt bort också. Vi har en hemmaanvändare, ska den där PC:n, den ensamma PC:n symbolisera. Att man är en hemmaanvändare, eller man sitter på ett hotellrum eller någon annanstans ute i förskingringen. Och vi ska koppla upp oss till vårt huvudkontor för att kontrollera mejl, intranetservrar och allt vad man kan tänkas vilja göra. Det är klart man ska kunna chipsäck där också, men där ska jag dra ett alternativ som är baserat på SSH. Och det där wireless LAN där nere, där tycker jag också att man bör skydda de här bitarna som åker i luften. Och det ska vi då beskriva med hjälp av IPsec också. Och återigen då, så det är inga speciella produkter jag pushar för här, utan det vi jobbar med vanligtvis så är det OpenBSD och såklart Microsoft-produkter. SSH finns det en uppsjö med olika produkter för. Så här, när jag ritar de här bilderna, liten disclaimer här. När jag ritar de här bilderna så har jag liksom inte lagt något krut på att det här ska se, eller att det ska hamna bra designmässigt. Ni kommer att se VPN-funktionen som ligger direkt i roten, direkt i brandväggen, och det kan man i högsta grad ifrågasätta många gånger. Men jag skulle vilja att ni bortser från det. Jag har inte lagt något krut på det, utan vi pratar VPN eller så kan vi prata design en annan gång. Okej då. IPsec då kommer mycket att handla om här. Och om man sätter ihop en sån här presentation och jag har 25 minuter på mig, så måste jag göra en del antaganden om er. Spännande va? Jag tror att ni har varit utsatt för liknande sådana här dragningar tidigare. Det vill säga ni kan lite grann om IPsec, ni har hört en del saker. Men att ni kanske inte är världsmästare på det här, för då har ni säkert inte sett det här. Då har ni varit hemma och knoppat ihop lite VPN istället. Så att vi kör en snabb resa genom IPsec-världen här då, för att se vad ni säger om det. När vi ska definiera dessa VPN:er så kan vi göra det i tunnel mode eller i transport mode. Och tunnel mode, då har man alltid en gateway inblandad. Och den agerar då gateway för ett gäng andra datorer. Och typiskt så har man ett internt lokalt nätverk med x antal 100 datorer som skickar klartextdata på det interna nätet, och så på vägen ut så passerar en gateway och så lägger den på det här IPsec-processandet, och då måste den köra tunnel mode för att serva det här gänget på insidan. Transport mode, då har vi ingen gateway, utan då är IPsec-skyddet mellan sändare och mottagare, alltså originator, den som skapar ursprungliga paketet, och hela vägen till slutstationen. Så det är viktiga begrepp med tunnel mode och transport mode. Den typ av skydd vi kan få av IPsec är antingen det som den här headern som heter authentication header ger oss. Och den ser till så att om data förändras så kommer vi upptäcka det. Och vi kommer att kunna säkerställa avsändarens identitet i form av IP-adress också. Vi kan lita på source IP-adressen helt enkelt. I övrigt så skickas data i klartext där, när vi använder oss av authentication header. ESP, Encapsulating Security Payload, den är till för kryptering huvudsakligen. Så att om vi vill kryptera data så måste vi använda ESP. Och så kan man använda den ena, man kan använda den andra eller man kan använda båda. Beroende på vilken hotbild vi ser egentligen. Vad är det vi vill skydda oss mot? Om man då tittar in på de här AH och ESP så ser vi att ja, där finns det ett gäng olika algoritmer som vi kan använda oss av för att kryptera eller autentisera data. Så, det är tidernas kortaste IPsec-kurs. Okej, de här algoritmerna då? Ja, då brukar man se sådana här listor att för autentisering så kan vi använda oss av MD5 eller SHA-1. Och listan för kryptering brukar vara lite längre. Att dess brukar förekomma ett antal olika varianter. IDEA, Blowfish, AES. Då frågar jag så här då. Är det här viktigt? Är det viktigt att vi bestämmer oss för vilken, om vi ska köra IDEA eller Blowfish som kryptalgoritm? Är det viktigt om vi ska autentisera som funktion av MD5 eller SHA-1? Är det viktiga frågor? Ja, det är klart att det är viktigt på sätt och vis. Men mitt budskap är så här, att det här vill jag att programvarorna kommer fram till. Vi har ju två stycken programvaror, två ändar här som ska kommunicera med varandra. Och det vill jag att de ska komma överens om. Eventuellt ser det här pillra lite grann och säger att ja, det pratar folk så mycket strunt om så att det vill jag inte använda. Så att det vill jag inte ens att programvarorna ska kunna komma överens om. Så det är exkluderat ändå. Sen finns det en annan term i det här med IPsec som kallas för SA och som är väldigt central och fundamental. Då. Och SA står för Security Association. Och det innebär att vi måste ha någon sorts medvetande mellan de här två som kommunicerar med varandra parvis. Då. Och då brukar jag, om man ska beskriva SA för folk första gången då, så brukar jag jämföra det med en förbindelse. Att det är inte riktigt samma sak men det är ungefär lika. Om vi tänker oss en TCP-förbindelse, när vi etablerar den så måste vi skicka ett antal paket fram och tillbaka. Och det är för att komma komma fram till vilka portar vi ska använda, initiala sekvensnummer i de två ändarna och lite olika parametrar som de här två TCP-programvarorna ska vara överens om. Så den förbindelsen etableras genom att utväxla paket. Här ska vara någon sorts medvetande mellan de här två kommunicerande parterna också, utan att utväxla något paket. Så de här ska alltså vara överens om vilken kryptoalgoritm som används, vilka nycklar som används, hur länge de här nycklarna får användas och ett antal andra parametrar som gäller för dessa associations. Och då kan man ju knappa in det i sin programvara statiskt. Fast det är inte så skojigt då. Det är inte skojigt. Utan det här vill vi ha någonting då som hjälper oss att få de här två, trots allt, att få de här två kommunicerande parterna att sätta upp de här SA-parametrarna med hjälp av ett protokoll genom att kommunicera med varandra. Så att i det här scenariot då så behöver vi en sån här SA, om vi nu ser Paris här som huvudkontoret och, förlåt, gick för fort. Och de andra som någon form av dotterbolag eller kontor tillhörande den här organisationen, så kanske vi inte sätter upp SAs alla till alla, utan att de här får gå, de ska kommunicera via huvudkontoret till Paris, och där finns det en SA från Amsterdam till Paris och så vidare. Och som sagt, där måste vi då, för de här SA:na ska ett gäng parametrar finnas definierade. När vi då konfigurerar vår programvara, vad är det vi behöver ta ställning till? Ja, först måste vi fråga oss, ska vi köra transport mode eller tunnel mode? Vi slipper inte från det här med IPsec-teorin helt och hållet. En del saker måste vi veta om, eller ha en uppfattning om. Och i det här scenariot som jag ritade på föregående sida då, så blir svaret tunnel mode. Vilka algoritmer ska vi använda oss av då? Ska vi använda Blowfish eller IDEA? Ja, som jag nämnde tidigare, där vill jag ha någon programvara, något protokoll som sätter upp åt mig. Jag vill inte knappa in det i någon konfiguration, utan där vill jag få programvarorna att komma fram till. Och då dyker upp ett nytt protokoll som heter ISAC-MP, som är SA i den förkortningen, är just Security Association Key Management Protocol. Så att de ska kommunicera med varandra och komma överens om att ja, okej, okay, då vi kör Blowfish, okej, okay, då vi kör SHA-1 och vilka nycklar som används så småningom. Kryptonycklarna då? Hemligheten består ju inte i att jag använder Blowfish som kryptoalgoritm, utan hemligheten består i den nyckel som påverkar algoritmen. Och även här vill jag att programvarorna ska komma fram till det. Och det är som funktion av protokollet ISAC-MP här också, men jag la med lite glosor här om ni tycker att jag vill se att de är på sådana här dragningar tidigare för att få att hängas upp på någonting. Så den här, ja, protokoll får man kalla det också, eller mekanismen som heter Diffie-Hellman som används av ISAC-MP. Så där kommer vi att komma fram till sessionsnycklar. Okej, vem är det vi snackar med då? Vem är det vi har på andra sidan? Och det här är problem för IPsec, att det är lite grann hönan och ägget här. Att vi ska ha den här uppfattningen om den här SA, vilka parametrar som gäller på respektive sida, men det där utväxlas under protokollets gång då. Så hur kan vi lita på vem vi pratar med? Ja, då sätter vi ett frågetecken här så länge, ska vi försöka reda ut det under de här sista 4,5 minuterna. Vilken trafik tillåter vi då? Är det självklart att all trafik från Paris ska släppas in i Amsterdam och tvärsom? Ja, här har man något brandvägsliknande, någon sorts regelverk då, som sätts upp i den här Security Policy Database som det heter. Och det där måste vi göra också. Att en del saker måste vi göra och en del saker tycker jag programvarorna ska lösa åt oss. Det där frågetecknet. Hur kan vi lita på den som börjar skicka med ISAC-MP-paketen? Och då finns det en autentiseringsmekanism där. Och det där kan vi kan säkerställa andra sidan på tre olika sätt. Antingen så har vi det som vi kallar för pre-shared key, det vill säga vi knappar in en sträng lika parvis för alla de här. Det där brukar man inte tycka okej, för att okej, man får igång det, vi har skydd av IPsec och så vidare, men det måste ju bytas med jämna mellanrum då, för att vi ska kunna gå och lita på det här. Eller vi kan ha det här public key crypto, och då skapar vi asymmetriska nycklar som vi lägger på respektive gateway. Eller vi kan låta de här asymmetriska nycklarna ingå i digitala certifikat. Så det är tre olika sätt då att autentisera den här ISAC MP-förbindelsen. Pre-shared key, så det gillar vi inte, så det har jag inte ens gjort någon bild på. Public key, ja, det är ju rätt enkelt, fast det kanske inte skalar så himla bra. Men i varje fall, var och en skapar sitt eget nyckelpar, och sen sprider vi den här publika delen av den nyckeln, det sprider vi till övriga kommunikationspartners, övriga gateways då. Certifikat, ja, då hamnar man ju lätt in i den här politiska diskussionen då, för att det bygger på att vi har en någon hövding som sitter i toppen som brukar kallas för CA, som är Certificate Authority. Och nu har jag skrivit ner lite grann här steg för steg hur det här går till. Jag tänkte inte gå igenom det. Syftet är att visa på att det här, när man pratar om CA-certifikat och sådana här saker, så brukar det bli en väldigt, tycker jag då, en väldigt dimmig, diffus diskussion som handlar väldigt mycket om politik. Men om man kan hålla nere det här och säga att okej, nu löser vi det här. Nu löser vi den här VPN-situationen och vi behöver en CA. Ja, men så går det att sätta upp en sån. Och sen kanske inte den passar in i andra världar då. Möjligtvis. Men ett certifikat i varje fall, det är ett digitalt dokument, och den ska då innehålla den här publika nyckeln, och på det här viset så skapar man CA:n och dess certifikat som sen ska spridas ut till övriga gateways. Som sagt, jag hade inte tänkt gå igenom det här med hur det går till, utan bara visa på att det här är inte så märkvärdigt att tekniskt sätta upp en CA. Sen blir administration och politik kring det här då. Och sen är det egentligen samma lista här för att skapa det här certifikatet för de övriga gateways också. Så att det är samma sak här. Jag började hamna tills nu, men jag hade faktiskt inte tänkt dra det detaljerat då. Så, det var ena scenariot. Det andra scenariot, fortfarande IPsec, och jag tycker att den här wireless-länken här borta ska skyddas. Det kan vi göra med hjälp av IPsec. Vi har stöd för IPsec i Windows-programvarorna nu för tiden. Eller om vi kör Unix, har det funnits väldigt länge då. Då är det de här trådlösa klienterna. Ja, de kanske inte ska köra mot alla tänkbara på interna nätet, utan de kanske ska köra mot vissa utvalda servrar. Och då kanske det är rätt att köra transport mode här, att vi har end-to-end skyddet. Och kanske om vi gör det här i begränsad skala också, administrativt så är det i alla fall att ofta är det här en administration då. Det kanske dug med pre-shared key här, om vi vet vad vi sysslar med och vet vad vi skyddar. Att vi slipper det här med publika nycklar och certifikat. Policydatamaser måste sättas upp, för att när vi härifrån då surfar bort till Microsoft och DN och sådana här saker, ja, då ska det inte IPsec skyddas, utan då ska det gå i klartext. Det är sådana saker som den här policydatabasen beskriver. Och så bara som ett bevis för att det här har ni det hemma. Ni har den här funktionen som heter MMC i 2000. Och i traditionell Windows-stil så poppar upp ett antal fönster där man ska beskriva de här sakerna. Det vill säga transport mode, tunnel mode, hur autentiserar vi andra sidan och hur ser policydatabasen ut. Det är en sak. SSH, det tredje scenariot, är i grund och botten en krypterad terminalförbindelse. Det är Telnet fast krypterat, kan jag säga. Men i denna SSH, vi ska ha en klient, där högst upp här har vi en SSH-klient. Den kör mot en SSH-server, vi sätter upp den terminalförbindelsen, och över den förbindelsen kan vi tunnla annan TCP-trafik då. Till exempel om vi vill kolla mailservern. Så då får vi övertala våran Outlook, eller vad vi nu kör där ute, att den ska hämta mail från sin lokala mailserver, vilket är rena lögnen. Men det är ett sätt att trycka ner det här i SSH-tunneln, och som gör att det går till SSH-servern, och i pilenvägen där. Här står det att när det kommer fram till andra sidan så ska det skickas vidare till den här interna mailservern. En minut. Vad kostar det här då? Ja, IPsec, ISAC, MP-funktionerna som sagt, det finns redan i de här operativsystemen ni redan har. Har ni inte OpenBSD så är det Open by its name då, så att det är bara tanka hem och köra. Och tankar ni hem OpenBSD, installerar någon dator så finns det redan IPsec där. Det behöver inte konfigureras in någonting. Arbetsinsats, det här, vi kommer in i bilden då. Men det är inte så märkvärdigt det här. Det är liksom enstaka timmar för just den här grejen då. Sen kanske andra saker runt omkring. SSH-server, ja, du får lite prislista här. En del saker är freeware, men även om man köper kommersiella produkter så är det low cost skulle jag vilja säga. Fallgropar, många sekunder kvar Glenn. Det här DHCP-adresserna, vad gäller IPsec framförallt, så underlättar ju väldigt mycket om man har fasta officiella adresser i de två ändarna. Så DHCP och adresser som översätts i ett elände då i privata adresser är värsta elandet i IPsec. Olika programvaror, samkörbarhet och sådana här saker. Funktionerna finns där, men det är som vanligt så behöver det trimmas. På samma sätt som routingprotokoll har fått göra det i alla tider. Implementation av VPN blir en del av övriga infrastrukturen. Så att det påverkar brandväggar också. Jag har inte tagit med det i bilderna, men det är klart att det gör. Mänskliga kommunikationsproblem förekommer alltid. Och sen då, det här är en viktig fråga att ställa sig också. Man har lyckats få till den här konfigurationen snyggt och prydligt. Men gick trafiken ner i den här tunneln och blev det krypterat? Kanske man behöver en linjelyssnare för att titta då. Och certifikathanteringen. Ja, sammanfattning. Budskapet, jag blippar fram de här bilderna här. Budskapet är så här att jag tycker att IPsec är moget att använda. Ni har i era programvaror där hemma och det är fortfarande ett antal frågor som man behöver reda ut administrativt och säkerhetsmässigt. Ja, slut får jag säga det.